Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 29 augusti 2022 och jag funderar på om fan inte sommaren är slut nu.
Ja, jag tror det. Jag sa det i lördags när jag kollade på SMO i 10 dagar framåt. Det här är sista dagen. Äntligen lite kyla. Mm. Och det fick du smaka på igår. Det den där kolotoren i lilla golfverksamhet gick i mål.
Det fick jag verkligen smaka på. Det var både kyligt men kanske framförallt var det blött. Det föll upp mot 50 mm i Västerås-trakten. På Frösåker GK Country Club när kolotoren 2022 gick i mål. Jag var så jävla dyngsur efter... tre
du är fortfarande
hål.
Blöt i huden.
Ja, nej, men alltså, kall i märgen, jag har lilla stinget i bröstet och i halsen. Men det var det värt, en sån där tävling bryter man inte om man inte heter Kristoffer Svanemar och gjorde sin första runda för året. Vilket alltså ledde till de absolut värsta skavsåren jag någonsin sett. Han kunde inte komma ut på banan på söndag.
Lägg ut en bild på dem kanske.
Ja, men det kanske vi ska göra. Och alla ni som ser Svanen i något sammanhang här, eller spatserandes på Stockholms gator, om ni undrar då varför han haltar, så Tobbe Wimnells diagnos, den löd att han kommer ha rejält strul minst året ut.
Doktor Wimnell.
Ja, nej, men det var kul. Det enda liksom, smolket i bägaren som är liksom kollo, det är ju, eftersom vi vanligtvis alltid brukar köra den tävlingen när det är landslagsuppehåll, men då med coronapandemin och man måste boka liksom ett års förväg om man vill ha de banor och boenden man önskar, alltså blir det ju svårt. Således så visste man ju inte vad den här helgen gick för ett år sedan när det bokades. Så då blir det under en klubblagshelg. Jag går ju liksom in i en bubbla på sådana där helger. Man är i golfgänget, man är på golfbanan, man är framför allt lite alkoholmarinerad och så är man lite utzonad. Mm-hmm. Så när man kommer hem efter en sån här tre dagars lördag, det spelas det ju inte jättemycket fotboll på en fredag. Men lördag, söndag och man kommer hem, det är som att man har varit koma. Alltså det är som att jag har legat i koma.
Du satt ju här innan vi tryckte på räck och kollade i kapp Premier League-studion. Det är lite som när jag läser Gazettan och L'Equipe. Alltså det är din morgonrutin att läsa headlines. Man har ju olika.
Ja, verkligen. Nej, men så här, jag har sett jättemycket mindre fotboll den här helgen än vad jag vanligtvis gör. Vi stannade dock kvar igår på Fröset och kollade Stockholmsderbyt och sen så blev det Radiosporten med eftermiddagsfighterna från Allsvenskan.
Radiosporten
på vägen
är så jävla fin där.
Mm. Ja, det är mysigt.
Alltså jag tycker den är helt
regnet
otrolig.
Smattrar mot rutan och så är det 0-0 både på Olympia och på Eleda stadion.
Jag sitter så mycket i bil så att det blir väldigt mycket Radiosporten för mig när jag skjutsar Stella och Alba och Florens runt om. Nu har ju Florens börjat spela fotboll också. Mm.
Aha.
Så, ja, visst.
Rönninge.
Hon är igång i Rönninge. Jajamän.
De har fått tillbaks pappa Wilbur.
Ja, det var några föreningar. Ja, jag vet inte om jag kommer ta sig emot med öppna armar, men jag fick lite frågor där från några föräldrar om jag inte skulle köra laget och jag är bestämt för att jag definitivt inte ska göra det. Men jag vet ju var det kommer sluta. Ja.
Du sen kanske bara ska känna lite lätt på den.
Ja, kanske ska känna lite lätt på den.
Vad jag ville landa i är i alla fall att då får man ju göra liksom ett nedtagande jobb efter såna här dagar. Och så ska man då kolla i kapp lite studio, lite highlights och så mycket mål som möjligt. Man ska läsa Pavlidis svep och man ska gå igenom Twitter. Hände lite grejer där efter Stockholmsderbyt, va? För att vi knäppte av på Visslan och började röra oss hemåt mot Stockholm. Så att vi missade liksom scenerna direkt när de skedde. Men det var ju såklart den stora rubriken och snacket i sociala medier. Och då kan man ju som av en händelse så här dagen efter ta liksom rond två. Eftersom du ska in i efter fem igen.
Jajamensan.
Mot en viss
Robert Laul, ja. Oj, precis. Det blir jag och Laul på länk båda två. Idag runt 17:15 kvart över fem. Eftersom vi kommer från helt två olika åsikter skulle man kunna säga vad det gäller supporterkulturen. Jag tycker att han motverkar supporterkulturen och där jag då kommer från supporterhållet själv och det är väl ganska naturligt då att man väljer den sidan.
Mm. Ja, men det blir ju en ruskigt spännande debatt att följa. När ni hör det här så kanske klockan har slagit 17.15. Jag vet inte, men vi kan väl försöka göra vad vi kan för att få ut någon länk eller något i våra sociala medier. Så att alla ni som hör det här men missade det live i efter fem kan se det i efterhand. På tal om att se saker och ting i efterhand, jag kunde också utnyttja Simors fantastiska funktion där man kan då gå tillbaka 48 timmar i tablån och se om det man vill se om när jag då såg i kapp Juventus-Roma i sin helhet. Mm. Vilket jävla rån att Locatellis 2-0 inte får stå. Vi kan prata om det sen.
Nej, men jag tänker att du kommer in på grejer här i svepet och sådär.
Så jag säger bara att
jag har kapat svepet idag.
Aha, okay.
För åsikter.
Ja, jag fattar. Ja. Men jag tror att jag är den som behöver det här svepet mest av alla. Så att, jag tänker att vi visslar väl bara igång.
Mm.
Bakom mig har jag Medelhavet som slår in på den kritvita stranden på södra Sardinien. Där uppe står också två stycken iskalla Heineken 00 som vi ska njuta av efter att vi har spelat in detta. Och jag tänker att vi befinner oss ändå bara i augusti. Det är många semestrar som kanske håller på att ta slut och det är skolstarter och så vidare och så vidare. Det är det nya året om man ska vara lite modern. Men det är mycket härligt att njuta av och en Heineken 00 kan man faktiskt njuta av inte bara under sommaren utan genom hela året. Många som har fått upp ögonen under dam-EM för just Heinekens alkoholfria smarriga öl. Fortsätt drick den. Gör som jag och fortsätt ha en fantastisk augusti. Och nu står vi här igen med allt omkastat och åsikter som går isär. Skott som inte träffat mål och ja, helt enkelt är vi igång med ligorna. Det har inte börjat sätta sig, det ska jag inte säga. Men åsikterna både här och där flödar och jag märker hur vi och ni febrilt försöker navigera rätt. Och kanske är den svåraste navigeringen den runt Manchester United. Nu har man efter den inledande stormen slagit Liverpool och i helgen Southampton. Och visst börjar man se de där tendenserna i spelet som man väntat på. Men räcker det för att tro på? Vad händer med Ronaldo? Ja, vart är vi egentligen på väg? Det kan du svara på sen, Gugelito. Navigering var det igen. Liverpool någon? Nej, men det finns bara en riktning där, tror jag. Totalt förnedrande 9-0 mot bompan. Och det kanske ni tycker var anmärkningsvärt. Och så är det väl. Men det är väl ingenting mot det faktum att Mo Salah inte var delaktig, poängmässigt alltså, i ett enda mål och alla FPL-proffs gråter och jag njuter av binden på Haaland. Från den positiva sidan tar vi med oss att Spurs ser fortsatt fina ut med en lätt och ledig liten 2-0 mot Nottingham. Att Gerard fortsätter att lida med ny förlust hemma mot West Ham, var det positivt? Ja, kanske ändå. Arsenal, ja, okej, nu satt det lite långt inne mot Fulham och Mitrovic hade sin alldeles egna lilla show. Men ny seger och ännu mer syre i de där redan fullpumpade lungorna. Styrkebesked även av Chelsea som vann 2-1 mot Deppiga Leicester trots Gallagher utvisad från minut 28. Och Sterling som segerorganisatör. Up till Chelsea, Gustav. Up to Chelsea. Och så avslutningsvis då från England, hålet. Ja, jag går tillbaka till honom. Ghana Erling Braut från Norge. Upp i ensam majestät i skytteligan efter ett äkta hattrick. Och nu, ja nu, kommer han faktiskt aldrig släppa förbi någon. Kanske någonsin. Han är helt enkelt för bra och han spelar i ett för bra lag med en för bra tränare. Jaha, vad hände i Italien då? Jo, men vi kan ju inleda i omvänd kronologisk ordning och konstatera att jag var lite snett på överspelet i Fiorentina-Napoli. Även om det inte saknades chanser, ska sägas. Mållöst och ingen skada, ja, förutom Spalletti då, som också bedrev ett eget litet krig med Fiorentina-supportarna bakom bänken. Har du sett det?
Nej.
Ja, tar vi det sen. På tal om inga skadade så överlevde Lecce och Empoli efter lilla kvällskrysset. Gasperini tog en fin skalp i Isaac Hiens Verona. Spezia och Sassuolo mös med ett kryss i en match som bland annat innehöll ett rött kort på Albin Ekdal. Karaktär! Jag tar det så. Det finns mycket karaktär kvar i Albin. I toppen vann Milan enkelt, ja väldigt enkelt, mot Mihailovic Bologna. Och skönast var nog för alla milanisti Rafael Leaos lilla larm. Larma om du vill spela i Milan, kan vi väl sammanfatta kontexten här med. Så är ni med? För det antar jag att ni är. Avslutningsvis från Italien då. Skadade sig ingen i Turin. Bildligt alltså. Där alla var överens om att Juventus kanske borde fått med sig alla 3 poäng. Och på tal om Romelag, Lazio. Wow. De tuggar liksom på där nere med Felipe Andersson och Milinkovic-Savic och Luis Alberto och Pedro. Ja, den Pedro. De får liksom ihop det säsong efter säsong och är bara jävligt bra. Kanske borde vi prata mer om Lazio.
Alltså, vid närmare eftertanke så pratar vi alldeles precis lagom om Lotitos lilla fotbollsprojekt. Imponerad är jag, och imponerad ska alla vara. Det är också av Torino som nu står på 7. Ja, 7 poäng! Ivan Juric, toppgubbe. Lite snabbt från övriga Europa noterar vi både Benzemas och Lewandowskis 2 mål vardera. Vi tar av oss hatten för supergubben Neymar som löste ett kryss för PSG. Och att Bayern München efter krysset mot Mönchengladbach. Och Union Berlin 6-1 mot Jordan Larsson. Schalke nu delar Bundesliga-toppen på 10 poäng. Nåja, kapa svepet var det. Allsvenskan, aldrig i svepet. Men jag kapar det för att vara tydlig. För det krävs uppenbarligen efter igår. Majoriteten, jag inkluderad, vi... Jag inkluderad, nu ramlar micken här också. Nu blir det tokigt i studion. Vill inte ha våld på våra läktare. Familjer ska kunna gå utan rädda barn och allt det där. Men det är en sport med känslor. Fotbollen är helt unik med sin supporterkultur. Och vi kan ta egentligen allt. Spelare, domare, tränare, sportchefer, you name it. Och allsvenskan är i ett globalt perspektiv max 2 plus i sina bästa stunder. Det upplevde på Friends igår med 45 000 på läktarna. Supportrar som sjunger halsen av sig i 90 minuter. Tifon och egentligen hela känslospannet. Det är total gåshud. Där är vi våra bästa stunder som igår. 5 starka getingar. Det är inte bra, men jag accepterar att det rinner över för några unga killar ibland. Man behöver inte göra det, men man måste förstå att det kan hända. Man måste också sätta brottet i relation till all annan jävla skit som händer i vårt samhälle. Till vad supporterkulturen som till viss del kan vara våldsbejakande också ger den svenska fotbollen. Vad den givit oss sedan de sena 90-talsdagarna fram till idag. Utan supporterkulturen kan vi lägga ner vår inhemska liga. Det är min åsikt. Så viktig har den varit, så viktig är den och så viktig kommer den att förbli. Ska vi då ställa oss upp och sänka den vid minsta felsteg? Eller ska vi behålla det utzoomade perspektivet och unisont hylla den efter det här derbyt med den lilla parentesen att vara en onödig avslutning? Det tycker jag, det borde också du tycka. Framåt svensk supportkultur, och tack! Tack för allt ni gör och tack för en helt makelös uppvisning på Friends igår.
Snyggt! Härligt! Känsloladdat, allvarligt, verbalt. Bra! Bra, Thomas!
Nej, men det var ju många som tyckte att det rann över, och jag använde lite ord som luffare, och jag hade en sån otrolig upplevelse, precis som jag precis sa då, på Friends igår, och var så sjukt imponerad i de här 90 minuterna. Sen kommer det där stöket, noterade det såklart, det blåstes av, alla gick åt sitt håll. Mig veterligen blev ingen speciellt skadad heller, och
det var ju svårt också, en parentes, var ju svårt också att missa det här,
sett till helheten och allting som vi fick igår.
Det är svårt också att inte då fokusera på liran som dök upp i, var det en råttmask eller var det en varulvsmask?
Nej, jag tror det var råtta alltså. Ja. Men det var ju inte en sån här råttmask som du köper för 199 kronor.
Exakt, det var inte 100 spänn på Buttricks.
Utan det var ju typ det här tv-programmet, vad är det heter, när de sjunger i... fantastiska direkta Masked Singer. Alltså den var ju gjord av ett proffs så att säga. Såg verkligen ut som en råtta. Ja, det var starka scener när han, AIK-aren då, började giddra med någon Hammarbyare. Ja, men det är ju 45 000 på Friends igår, och det är jävligt känsloladdat, och det är... Ja, men jag stod i West Lounge, det var lite Hammarbyare där och det var lite heta ord däremellan. Men det är ju fotbollen. Det var ju också en så otroligt viktig match för båda lagen också. Med den inledningen vi får med John Guidettis mål och Hammarby som kommer tillbaka. Ett mål som kanske borde varit avvinkat för offside. Alltså det är många delar som gör att känslorna...
Du menar felaktigt offside eller?
Ja. Vadå?
Nej, alltså jag förstår att du tänker att det hade kunnat vinkats av. Mm. Men det var ju aldrig offside.
Alltså, nej, det kanske inte var det.
Nej,
super... Alltså jag lever kvar. Det är, och han är onside.
Han är onside.
Ah, ja, okay. Ja, men då så.
Det är liksom en jättefin macka av Bojanic. Det är en ännu bättre medtagning, inte nedtagning utan medtagning då av Berisha. Alltså det är sån klassaktion. Men sen ska man ju säga att 3/4 av AIKs backlinje har ju honom offside. Men det finns en släpande högerback.
Ah, okay. Ja,
men som heter Mendes som alltså upphäver den. Så det är inget, alltså, sen, det var där jag tyckte alltså, du var jag tänkte att nu är Thomas lite så här subtilt delikat i att så här, det där skulle ha vinkats av för offside, för det är allsvenskan och det är den nivån som domaren håller, så att det hade varit rimligt, men det är ju onside.
Ja, okej. Nej, men då så. Det var inte det viktiga i alla fall för den här matchen. Alltså det är spektaklet att vi kan få det i Sverige. Nu har inte jag varit på ett tag på match och jag åkte dit utan egentligen alltså några förväntningar, varken på spelet eller på det som skulle hända. Kom direkt från en flickmatch och liksom Peking kom en minut innan matchen skulle börja. Missade till och med tiferna och bara blickade ut där över Friends. Och, alltså det är fan helt jävla otroligt. Mm. Att vi kan ha det här i vår jävla dyngliga sett till allt annat som jag sa i svepet. Det är helt otroligt.
Nej, alltså, clashen mellan nivån på inramning, siffra, sång och liksom så här, hela den kulturen som du kokade ner här till vad det var igår i 90 minuter. Kontra då nivån och kvaliteten på själva fotbollen i långa perioder. Sen så finns det alltså som jag säger, det är en klassaktion fram till 2-2 målet, Bayerns 1-1 mål. Det är ju ännu bättre gjort. John Guidettis individuella briljans, Erik Rings passning, herregud, fram till John Guidetti, alltså målen som görs igår är ju jättefina. Och det är väl klart att det finns liksom höga kvalitetstoppar också, men över 90 minuter. Vi satt ju flera gånger igår under matchen och man bara tar sig för pannan och så här, vad är det som pågår rent fotbollsmässigt? Så att jag är den första att skriva under på att den där skillnaden mellan nivån vi håller på läktarna och inramningen kring den allsvenska fotbollen kontra hur det ser ut på plan, enorm.
Mm. Nej, men det tog jag med mig när jag gick därifrån. Jag noterade såklart stöket, det är aldrig bra och det är inte bra att det sker inne på arenorna, men där har ju faktiskt supportergrupperingarna varit väldigt bra genom de senaste åren framförallt, men även på slutet, att liksom stävja det där så att det inte händer inne på arenan, för att de vet att det slår tillbaka mot dem med villkorstrappa och alltihopa. Men det kan hända, men då är det också en parentes för mig sett till helheten.
Men i din värld då, hur tycker du, alltså vad är det bästa utfallet på så här dagen efter, vad som ska hända här nu framöver?
Jag tycker inte att vi ska göra någon jävla process av det här, utan jag ser bara att vi går vidare. Och sen möjligtvis att det blir någon slags böter eller jag tycker att individuell bestraffning är bra, så att kan man identifiera någon och bestraffa dem så kanske det är bra. Jag gillar inte den kollektiva bestraffningsskalan. Det tycker jag inte
nej.
Är bra.
Nej, men det är inte jag heller. Nej. Men kan du samtidigt förstå de som tycker att det här kan inte ske utan några som helst konsekvenser. Förstår du? Du är inne på att så här, jag accepterar att det ibland blir så här. Jag behöver inte sätta några liksom procentskalor eller liksom, så här många gånger på 100 så blir det så här. Men uppenbarligen så sker det ibland, här och där. Du säger att du accepterar det, men kan du förstå? För det kan jag göra. Jag kan ju förstå att det finns de som har nolltolerans i sig själva, precis som du har en ibland-tolerans, om du fattar vad jag menar.
Ja, nej, alltså jag kan ju inte förstå de personerna som vill ha nolltolerans på sånt här. Det kan jag faktiskt inte göra, för att det är så mycket känslor inblandat. Och
det blir också en utopi, tänker jag.
Nej, men all form av nolltolerans tror jag är en utopi i den världen vi lever i just nu. Och det är därför jag lite slarvigt kanske ibland, men lite raljant framförallt slänger mig med lite stök behövs, som policasino civile, ett italienskt uttryck som jag liksom tycker funkar bra på svenska också, att om man får pysa lite så där i ett derby, så tror jag nog att man har fått utlopp för alla sina känslor, och så länge inte folk blir allvarligt skadade så ser jag inte några stora problem med det, utan jag tror också dessutom att våra kortsidor är väldigt bra på att hantera de här delarna. Såg nyligen till exempel IFK Göteborgs kortsida som själva tog tag i en situation som hade hänt på läktarna, där man kastade in bengaler och lite såna här grejer som skadar dem. Och vi är på väg mot liksom, det är dit vi är på väg. Mm. Att vi hanterar väldigt mycket internt, så att säga. Och förutom det då, det är ytterligare ett perspektiv på tal om att liksom hantera internt, men alla de här unga människorna som går på matcherna, står på kortsidorna, det är jävligt många som har det tufft och jävligt många i dagens samhälle som inte vet vad man ska ta vägen och inte vet vad man ska göra med sitt liv, som har en hemvist i supporterkulturen och där får utlopp för känslor och där får träffa sina vänner och där hittar en mening med livet, och Med tanke på att den funktionen inte finns någon annanstans i samhället, så tycker jag att det är bra. Och då får vi också faktiskt acceptera att det kan bli lite stök någon gång och se det som en parentes.
Men tycker du då att det är rimligt att liksom ett sånt här agerande ställer sig lite över vad som faktiskt gäller? För att jag kan hålla med dig i väldigt mycket som du säger och tycker och känner och tänker här, va? Men det jag också tycker ändå ska liksom nämnas i det här sammanhanget är ju att det finns väldigt tydliga, okej, reglerna kanske inte är jättetydliga, för att villkorstrappan är vad villkorstrappan är. Den är svår att förstå ibland i sina reduceringar och sina konsekvenser. Men alla som ställer sig på de där läktarna är ju till 99,9% fullt medvetna om att det här kommer innebära en kollektiv bestraffning i viss mån. Det kommer innebära ökad negativ publicitet, ännu mer liksom, bara trista jävla
toner. Och det är därför jag försöker balansera den.
Ja, för att det
blir väldigt mycket negativ publicitet. Och därför försöker jag med min plattform och där jag kan balansera.
Jo, men för jag tycker bara att det måste också finnas utrymme och plats för dem som kanske känner och tänker och tycker som du gör, men som ändå också lägger locket på och liksom inte går över den här gränsen, om det här nu liksom är gränsen för vissa, just för att det blir för pissiga konsekvenser. Och de kan ju också tycka synd om. Jag kan tycka att de blir lite kidnappade av, alltså för att det vill jag ändå vara tydlig med, att jag tycker att det är ju inte, det blir liksom inte att de här som bankar på varandra, sliter stolar och står i rotthuven och liksom gör utfall mot varandra och liksom tar stöket till sin absoluta spets. Det är inte mer supporterkultur för mig.
Nej,
än vad de som håller sig på den andra sidan av gränsen, en sån här match, en sån här säsong, ett sånt här liv.
Jag försöker bara bibehålla
det, föras till något protokoll.
Ja, nej, men absolut, och det kan ni göra, men två saker vill jag ha sagt. Alltså, det ena är att alla får tycka precis vad de vill. Sen så behöver inte, och alla behöver inte hålla med varandra. Vissa kanske vill ha nolltolerans. Vi måste veta vart vi går då. Om vi ska ha nolltolerans på våra läktare. Vi måste veta vilken supporterkultur det är vi går emot. Om det är så att vi ska liksom stävja de här små, som jag tycker, parenteserna som händer lite då och då. Alltså då går vi mot Premier League. Då går vi mot långa avstängningar för individer. Då går vi mot kortsidor som totalt stängs ner. Och då blir det hårt mot hårt, och då kommer också då, vi måste förstå det, att då kommer
vissa länder, vissa länder har ju liksom bortasupportrar, nej,
om vi inte accepterar det här, om man känner att så här, det här vill jag inte ha, då måste man förstå att då finns det bara en väg att gå, och då är det stängda kortsidor, då är det långa bestraffningar på individer, och då är det nolltolerans. Det finns ingen annan väg att gå, finns ingen mellanväg att gå, det är ingen som har lyckats med det.
Nej.
Och då tycker jag att då får man välja. Om man vill ha det och inte kan acceptera att en sån här grej kan faktiskt hända, då får man också förstå att då går vi mot Premier League. Och då går vi mot tysta kortsidor. Då går vi mot en supporterkultur som är allt annat än den supporterkultur vi har idag.
Jag tycker också att det är viktigt att understryka här att det är, för mig i alla fall, en jävla skillnad på att acceptera och tolerera gentemot att respektera och liksom hylla som något underbart. Mm. För det alltså så här, där finns det ju också olika lägen när sånt här sker. Vissa tycker att det här är det bästa som finns och mer sånt här, och underbart att det fortfarande smäller och att det fortfarande blir rusningar och stormningar och att det blir liksom slagsmål på läktarna. Det finns ju vissa som tycker att det är underbart.
Mm.
Men jag tycker också att det finns en gråzon däremellan, precis som du är inne på, att man kanske ibland också får acceptera och tolerera att sånt här sker en gång på 100 allsvenska matcher, eller vad det nu kan vara. Nu hamnade man i den där lilla procentsatsen ändå. Men utanför den sakens skull, gillar det eller uppmuntrar det, eller tycker att liksom, fan,
jag sa ju det, och jag har inte sagt det. Jag tycker inte att det är bra. Men jag försöker återigen behålla ett utzoomat perspektiv och ta det för vad det är. Och och där tycker jag att det är viktigt, om vi vill behålla det här som faktiskt är 5+ på våra arenor, då får man köpa att det här, sånt här händer någon gång ibland.
Man kanske får känna lite lätt på ibland-toleransen. Är det det vi landar i här?
Ja, det är det jag landar
hellre
i.
Hellre ibland tolerans än nolltolerans.
Mycket hellre.
Mm, härligt.
Toto Balotto sitter återigen och liksom myser i samarbetsbåten tillsammans med fantastiska Björn Borg. Spegelblanka hav och paketen på plats i spänstiga kallingar. Det är underbart. Och det finns plats för precis alla. Nej, buss. Det är bara att hoppa ner. Just nu erbjuder vi 20% rabatt på Björn Borgs alla ordinarie priser. Och på det är det dessutom fri frakt. Ja, men ni hör ju. Koden? Ja, men den är inte så krånglig, va? Det är Toto Balotto 2.0, Toto Balotto 20 som gäller. Och det gäller såklart både på björnborg.com och i alla deras butiker. Det är lite fint att kliva in i en butik och sen så välja sina prylar och säga Toto Balotto 20. Och ni som har varit med ett tag vet att Björn Borg lever efter devisen Train to Live. Och är det någonting som verkligen sticker ut i deras kollektioner i år så är det just träningskläder. Här finns allt för såväl skrotlyftaren som för paddeleleganterna. Jag vet att ni lyssnar nu. Riktigt klina, fräscha träningskläder i snygga färger och sköna material. Det är det man kan ta med sig in liksom. Och ni som inte har köpt Björn Borg tidigare, ja, det är dags att gå in på björnborg.com och kika runt. Kanske lite extra viktigt här nu också när några kilon ska svettas bort efter en härlig sommar. Även som sagt, gå in och se själva 20% rabatt på alla ordinarie priser med koden TOTOBALOTTO20. Och så är det fri frakt som sagt. Och den koden gäller till och med den 1 oktober. Så passa på nu i september. Vi säger stort tack till Björn Borg för att ni är med och möjliggör TOTOBALOTTO.
Ska vi bara säga någonting mer om det sportsliga? För att det var ju som vi var inne på en jävla fin match stundtals också.
Herregud,
med fina mål och en jävla dramatik. Och det var båda lagen som gick före. Även fast det kanske inte var någon chanskavalkad mot slutet. Så var det ju två lag som trodde på det. Som behövde 3 poäng för att haka på där i toppen. Men när allt var över så kändes det som att det var andra lag som var mest glada över det där. Kanske framförallt Häcken.
Ja, nej, men Häcken går ju och vinner och det som jag har sagt och upprepat hela det här året egentligen sett till bara ett historiskt perspektiv att de ska liksom börja tappa. Det gör man ju inte och i och med att Jeremejeff blev kvar så kommer han fortsätta att vinna fotbollsmatcherna för dem så länge han får vara skadefri.
Mm.
Och då är det tufft för de övriga. Är det tufft för att, jag menar, nu är det fortfarande ganska många matcher kvar att spela och det är många poäng som ska fördelas. Men det är väl få av de matcherna som Häcken ska förlora eller tappa poäng i.
Så är det verkligen. Dessutom så ska ju Djurgården och Malmö in i ett europeiskt cupgruppspel och parallellköra med den här allsvenska slutspurten. Och det kommer ju såklart inte vara till fördel för de lagen. Så att där uppe i toppen så blir det här ruskigt spännande. Men hur jag än vrider och vänder på det efter resultaten igår, där alltså både Bayern och AIK tappar 2 poäng, kanske framförallt och Hammarby.
Ja.
Men även att Malmö går på pumpen hemma mot Kalmar och till slut torskar med 1-0. Alltså, jag får inte igenom någon annan teori än att nu är guldet verkligen Häcken att förloras.
Nej, men så är det ju såklart. Alltså, det som kunde sätta käppar i hjulet på Häcken var de själva genom att sälja nyckelspelare och framförallt Jeremej. Och nej, men det är så enkelt. Alltså, när man har en sån överlägsen spelare i så överlägsen form som spelar sin bästa fotboll och man är där i toppen nu med 4 poäng ner till Hammarby, kan vara 3 till Djurgården om de vinner sin hängmatch här. Då, ja men, som jag ser det, självklart Hammarby och Djurgården de enda som kan utmana om guldet. Då är det nästan dags att börja gå rent här för de lagen.
Sen brukar det ju heta, med all rätt, att vinnarmentalitet det sitter i väggarna på vissa kanslier och klubbhus och omklädningsrum. Och i vissa tröjor och i vissa klubbar så finns inte samma vinnarmentalitet. Och till den där så finns det liksom inga genvägar. Häcken har ju det såklart hängandes över sig. Att de har aldrig sytt ihop säcken, gått hela vägen och tagit det där SM-guldet. Medan andra har gjort det så pass många gånger att man vägrar ge upp förrän liksom den feta damen sjunger. Och jag håller ju med om att det är många gånger lättare att jaga än att bli jagad. Men jag tror att i Häckens fall, sett till den palett av olika segrar som de har visat upp här under den här sommaren. De lider sig till och vinner sent med 1-0. De kör över lag man ska köra över. Man kan bevisligen göra sig av med ett par bärande spelare för att man hämtar in andra spelare. Jag tycker att Per-Mathias Högmo får alldeles för lite cred även fast liksom det inte går att dela ut någonting annat än högsta betyg till honom, i det sättet han bygger lag och hur han liksom verkar skänka ett lugn och en tro till spelare och en klubb som, ja men, har varit kanske i liksom liknande lägen förut, men som alltid har ramlat eller tacklat av eller börjat tappa fart. Jag tycker att Häcken ser så jävla övertygade om att, snackar ni om att vi inte kommer lösa det här? Vi fokuserar på att vinna fotbollsmatcher.
Ja, men, och de har ju varit med i toppen de senaste åren. Alltså det man har förlorat på har kanske varit då, just den här hemmafördelen, supportrarna, allting runt om, och få den här pushen i de viktiga matcherna. Eller bristen på pushen som man kan få i de viktiga matcherna. Med all respekt för de som går på Häcken. Men det går inte att jämföra när 30 000 sluter upp på Tele2 eller 45 på Friends eller på Gamla Ullevi eller Malmö stadion. Det går inte att jämföra. Jag tror att man har förlorat på det. Men att man den här säsongen är så pass bra och har så bra spelare i form att det faktiskt inte går att stoppa dem.
Nej, det blir en sån jävla rafflande sista tredjedel i den där allsvenska toppen, så att fan, hälften borde nog. Jag ska bara säga det kring Malmö. Det var väldigt många som hörde av sig. Ilskna som skånska bin till mig efter förra avsnittet.
Ja, som då det, menade på att liksom
så här, vad fan yrar han om när han säger att Bosse Andersson är en mer framgångsrik sportchef än Daniel Andersson?
Och ändå var det jag som tog din strid där i många trådar.
Ja, jo, så kanske det var. Men jag ska rätta mig om jag har fel. Jag kan inte minnas att vi pratade om att Bosse Andersson skulle vara mer framgångsrik än Daniel Andersson.
Det här är perspektivens avsnitt, och jag försökte ju då komma med det italienska lilla perspektivet. Alltså, vem är den bästa sportchefen de senaste 20 åren i Italien?
Och det är ju skillnad på bäst och mest framgångsrik.
Absolut.
När det kommer till hur en sportchef arbetar och kanske, ja,
men
ska
man
summeras.
Man opererar ju med olika förutsättningar. Vad började man med och var är man någonstans idag? Och vad har man lyckats med de förutsättningar man har haft? Det tycker jag är viktigt.
Alltså,
och jag älskar ju, fan, jag har suttit i podcast i 5 år med Christian Borrell och bara pratat de här grejerna, och jag älskar att prata om det. Men Corvino måste ju sättas högst upp tillsammans med Sartori som gjorde hela Kiev och som gör Atalanta nu, tillsammans med Beppe Marotta såklart, som gjorde Sampdoria och sen Juventus och det han gör i Inter. Alltså det är olika förutsättningar, det är olika målsättningar. Men du kan argumentera för att sätta Sartori över. Du kan argumentera att sätta Corvino högst av de tre. Precis på samma sätt som du argumenterade för och valde Bosse över. Jag har för dålig insyn. Jag hör vad du säger, jag hör vad Malmö säger. De två ska väl vara i toppen. Och sen så kan man väl diskutera däremellan vem som är högst upp. Du tycker Bosse, någon annan tycker Daniel Andersson. Ja, exakt.
Med det sagt så kanske vi ska stänga den allsvenska helgen som var. Eller har du någonting mer som
Nej.
Du vill prata om?
Nej.
Härligt. Då tar vi oss ut i Europa igen då. Jag tyckte att du fick med ganska många matiga nedslag. Inte så mycket Spanien. Jag noterade att det här är ju en säsongstart. För att jag håller verkligen med dig om att det är svårt att hittills i alla fall känna så här är det här laget. Så här kommer den här trenden ser ut. Den här spelaren kommer bli si och så. Den här lagdelen i den här klubben kommer liksom hitta ditåt. Det är diffust. Det svänger åt båda håll från vecka till vecka. Och det känns ju faktiskt lite kittlande. I och med att väldigt många, och ibland inte fel, menar på att den absoluta toppen av den europeiska klubblagsfotbollen är så satans förutsägbar. Och man vet alltid hur det ska gå. Mm. Jag tycker att det sprakar och det svajar på ett intressant sätt den här säsongsinledningen.
Och jag tycker att Premier League har hamnat på en plats liksom som liga som är väldigt rolig. Med lagen precis bakom som verkligen utmanar. De kanske inte kan vara med hela vägen mot City. Eller om det nu är Liverpool som ska vara där.
Eller Brighton.
Det tror jag inte. Men känslan är att de kanske har kommit ett litet steg närmare i alla fall. Jag tror att Arsenal har kommit ett ganska stort steg närmare den där toppen och faktiskt kunna vara med och slåss om en ligatitel. Jag tycker att Spurs ska fortsätta med sitt långsiktiga tänk, med Conte framförallt. Fortsätta ha honom som tränare, fortsätta göra honom nöjd och ge honom 100 euro-lappar för att käka på sina finrestauranger. Då tror jag även Spurs på sikt också kan vara med något år och slåss om den här ligatiteln.
Såg du jongleringsgate här med Richarlison i slutet av Spurs match mot Nottingham igår?
Det du menar och den situationen du tänker på är den när Richarlison får bollen. Han tar upp den på ett, kickar lite, går förbi sin motståndare.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code program.
Ståndare.
Nej, han spelar den bara tillbaks.
Just det, och spelar den tillbaka. Men det är en liten snygg uppkickning och sen så ett par touch i luften innan han skickar tillbaka den.
Och det står 2-0 i 85.
Och då visar ju sig Premier League från sin bästa sida. Nu är han våldsbejakande igen när han åker på den.
Mm. Nej, men Brennan Johnson, han visar väl med all önskvärd tydlighet att håll på så du, sådär. Men då kommer det kosta ett blåmärke eller två. En lårkaka kanske.
Och det var väl vad det kostade?
Ja, han fick gult. Mm. Många tycker ju att det där ska vara rött. Och jag tror att det där, om man tycker att det där ska vara gult eller rött, det är ju bara ett resultat.
Rött.
Ja, jag menar så här, det finns väl...
Jag missade debatten det om det, men jag tycker definitivt att det är ett megagult.
Och det finns ju definitivt stöd för att det där ska vara rött kort. Om man bara...
För att ta stöden i regelboken,
ja,
va?
Verkligen.
Som man har somnat bort från stöden i regelboken.
Nej, men det är väl ändå hyfsat klarlagt att om man har noll intention att spela på bollen, utan bara spelar för att skada, och om man dessutom med sin satsning i form av kraft och då potentiell skada den kan komma att göra riskerar den andra spelarens hälsa, heter det väl fortfarande, så ska det kunna vara rött kort, eller så ska det vara rött kort. Så att det hade inte varit ett justitiemord ifall VAR eller domaren igår hade liksom...
Jag är nöjd med det gula, jag tar det.
Ja, men jag skulle bara vilja fråga dig etiskt och moraliskt, om vi ska damma av den dansk-italienska etisk-moraliska skalan även här. Vad tänker du kring Richarlisons agerande, om vi börjar där? För att Brennan Johnsons agerande verkar du ändå tycka är liksom så här, det är helt okej.
Mm. Ja, men alltså, det är ändå Premier League. Inte för att jag lever kvar på 80-90-talet, men att det finns karaktärer kvar som fortfarande försöker bibehålla lite av den brittiska karaktären i spelet. Det tycker jag ändå är mysigt. Jag tycker också att det är härligt att Richarlison behåller den brasilianska karaktären. För där är det okej att ta upp bollen och kicka lite. Där är det okej att vara lite förnedrande i sitt spel. Så att här är det ju liksom två olika fotbollskulturer som möter varandra.
Mm.
Och det är mysigt. Alltså. Ja, mer sånt här. Ja, både från Richarlison och från, vad hette han, sa du?
Brennan Johnson.
Perfekt.
Ja, jag vet inte heller om jag kan liksom så här tycka att det Richarlison gör är så jävla förkastligt. Samtidigt som jag tycker det Brennan Johnson gör, det är också rimligt, för att jag menar...
Men kan vi inte bara tycka att hela den här situationen då är lite mysig? Här har du en brasse som vill förnedra
snitzel
lite.
Till båda.
Snitzel till båda. Snitzel till hela situationen. Snitzel till domaren som bara är gult. Ja. Alla ska ha en stor jävla snitzel att dela på här.
Ja. Jag kan också tycka, nu vet jag inte om det blev något liksom så här efterspelskurr. Det tror jag inte. Men det finns också någonting värdigt i att 10 Tottenham-spelare inte reagerar som bålgetingar på Nottingham-spelarna och ska då liksom ta Rickarlison så pass mycket i försvar att nu så ska det bli någon sån här alla på isen lördag i Karlstad jidder runt den här situationen, utan det finns nog också ganska många Spurs-spelare som känner, jo fast Rickarlison, gör du så där då får du nog räkna med en tryckare.
Ja.
Det fanns,
och jag tror helt ärligt,
det var så fint dämpade reaktioner.
Ja, ja, och jag tror helt ärligt att han också tar den. Han ligger kvar lite extra för att så här, jag kanske kan lösa ett rött här. Men,
eller så ligger han där och känner sig som en brasse som tänker, det var det värt.
Exakt.
För att jävlar vad jag visade att oss
kommer
inte åt. Jag tror
att alla är efter också. Jag tror domarna är jävligt nöjda. Jag tror att Rickarlison är jävligt nöjd.
Bara vinnare finns det.
Vad hette han, sa du?
Brennan Johnson.
Vad är hans enklaste namn? Sätter sig inte.
Ja. Nej, men otroligt bra spelare förut. Ja. Otroligt bra spelare. Nej, men bra, då har jag kommit dit. Jag skulle i alla fall bara landa i att en sak tycker jag är kristallklart.
Oj.
Nu så här fyra veckor in i säsongen.
Kristallklara Gusten Dahlin.
Det är att vi har en ny Messi-Ronaldo-situation i form av Lewandowski och Benzema.
Ah,
helvete vad de kommer trissa upp mål av varandra parallellt i det där ligaspelet.
Jag tror att Benzema gärna vill ha in det där 2-0-målet, tänkte jag säga, hans andra mål. Han är helt nöjd att det kommer. Ja, men 3-1-kassen.
Lewandowski gör 2. Du kommer ihåg hur det var där. Nej, ja, 2010 till 2015.
Lika mycket som du behöver supporterkulturen så behöver en kamp i toppen mellan två stycken målskyttar som jagar skytteliga titlar, ja, och jagar rekord.
Verkligen.
Toto Balotto är återigen sponsrad av MQ. Jajamensan, stabila, stolta och långsiktiga MQ. För det är nämligen så att de jobbar långsiktigt. Och det passar väl utmärkt nu när vi ska stänga ner sommaren och gå in i det mörka, kalla och långa halvåret som inleds med hösten. Dessutom tänker jag, ska det inte bli ruskigt jävla fint att istället för kortbyxor och någon så här fladdrig, färgglad historia på torson få ta på sig stilrena, dressade och enfärgade plagg i en palett av jordnära nyanser igen? Svaret på den retoriska frågan är såklart, jo, det ska det. Och som av en händelse erbjuder nu MQ Totos alla lyssnare 20% rabatt på samtliga av deras egna varumärken. Då pratar vi alltså Bondelid, Dobber och Bleck. Det är koden TOTO20. Det hade ni inte kunnat gissa, va? TOTO20. Och det är den som gäller fram till den 11 september, startar 29 augusti. Dessutom, och lyssna nu, för det här är riktigt bra. MQ erbjuder i samtliga sina butiker skrädderihjälp. Jag tänker, det är ju perfekt när man ska återvända till jobbet efter sommaren. Om man har köpt sig några nya byxor eller en fin kavaj. Men den sista latouchen av perfektion saknas. Då hjälper MQ dig att lägga upp byxorna så in kavajen eller byta ut en krånglande dragkedja. Är inte det underbart? Så, Toto 20, 20% rabatt på MQs egna varumärken. Och ett stort rungande tack till MQ för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Kavall. Vi pratar om din lokala matbutik som levererar alla sorters matvaror hem till din dörr på 10 minuter. De finns i Stockholm, Göteborg och Malmös innerstäder, men de växer också snabbt och de utökar antalet butiker löpande hela tiden. De har ett stort sortiment på över 2000 produkter och det är samma priser som i din vanliga matbutik. Och det är endast 19 kronor som leveransen kostar och det är kostnadsfritt över 350 kronor. Öppet alla dagar. 07:23, känns det? Känns ganska bra, va? När deras bud på elcykel kommer och levererar matvarorna. Och nu tänker jag att när sommaren lider mot sitt slut och man ska tillbaka till att stressa och alla rutiner och allt vad det är. Jag har ju 3 barn så att det är mycket att tänka på. Det ska skjutsas, hämtas och lämnas. Jag hatar att gå in där klockan 17:30 i matvarubutikerna och trängas med en massa människor. Ja, men då finns Kavall där för mig som levererar matvarorna direkt när man vill ha dem. Och då kan jag fokusera på annat, till exempel att göra Toto Balotto. Koden, koden, koden! Ja, jag vet, ni vill ha koden. Den är Toto Balotto. Då får man 150 riksdaler. Jajamensan, 150 kronor rabatt på sitt första köp. Och inte nog med det. Det är också fri leverans då. Koden gäller vid köp över 350 kronor till och med den 18 september. Vi snackar i år. Testa Kavall du med. Det är bara att ladda ner appen. Kavall hittar ni både i App Store och på Google Play. Testa det. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Och det är väl det som ska bli ännu mer intressant att följa här nu kring Mohamed Salah. För att det är ju som du säger, otroligt anmärkningsvärt att man på 9
visst
mål...
Visst var det mer anmärkningsvärt, som jag sa i svepet, att han inte gör
sen,
mål?
Sen så går eller det väl att hävda att Firminos första är det, va? Där det, är, alltså, det är Salah som står för passningen, men det är en...
Men det är ändå väldigt
det,
lite,
det är en otroligt är en tydlig deflection som... Alltså, utan den så når ju inte bollen Firmino. Men det går väl ändå att hävda att han är inblandad i målet.
Vad säger du om att men jag har tagit ingen... in Firmino men i mitt FPL-lag?
Ja, det har du ju gjort 2 omgångar för sent då, i och med att...
Fuck.
Alltså, man skulle ju plocka...
Jo, men Darwin, alltså, han är ju fortfarande avstängd.
Ja, men han var ju avstängd i 3 matcher.
Nu är det bara en kvar.
Nu är det bara en kvar.
Sen ska jag byta ut här igen.
Ja. Eller du kanske hade Firmino i laget till den här Bournemouth-matchen. Det tror jag inte.
Tyvärr.
Det hade ju varit det snygga spelet.
Ja, jag tänkte på det. Kan jag säga det så här i efterhand? Eller är det...
En efterhandare?
En efterhandare. Ja, jag tänkte
ibland
tanken.
Är de okej. Ibland är de
jag
okej.
Jag var aldrig nära.
Ibland tolerans har jag på efterhandare.
Ja, härligt.
Så här tycker jag ändå att det är rimligt. Nej, men du kanske fattar vart jag vill komma. För det var ju ändå snackisen kring Salah i våras. Och det här kontraktet. Blir det en förlängning och så ska han stanna i Liverpool? Eller är det nu han rör på sig? Och Klopp som fattar att... Vi har fått ut det bästa av Mohamed Salah här nu i 4 år. Det kanske är bäst för alla inblandade att han går vidare. Nu blev det istället Mané man valde att göra så med och att man då sprängde banken för att knyta upp Salah i 4 år till. Och herregud, det har gått 3-4 veckor. Det är liksom, det är inte jag som dömer ut Mohamed Salah.
Nej, det
men det fanns ju en formdipp under våren som uppenbarligen har fortsatt här nu på andra sidan sommaren. För det är inte bara så att han i en match råkar hamna utanför målprotokollet och att det har smält i stolpar och ribber och det har missats täpin, utan han har ju faktiskt sett riktigt, riktigt trög ut.
Men kan det vara så att han inte riktigt är i slag?
Alltså, nej, men och varför skulle han inte vara det?
Alltså, jag
han har ingen anledning att liksom, periodisera sin fysiska form för att det är ett VM i november. Han ska inte spela VM.
Åland periodiserar inte.
Nej, och det tror jag också, precis som kring Salah, hänger ihop med att Håland vet att jag ska inte spela VM. Jag har 2,5 månad här nu där jag kan gasa allt jag har. För sen ska inte jag spela en enda tävlingsmatch på 6 veckor.
Mm. Jag hör vad du säger, men jag tror att Salah kommer komma igång. Jag tror att han kommer göra en jävligt bra säsong.
Ja, och herregud,
det är väl favorit på det trots allt.
Man ska komma ihåg att han gör ju mål mot United och han gör mål mot Fulham i premiären. Men för alla oss som har sett Liverpools första matcher så är det ju också väldigt tydligt där ute att han ser inte speciellt bra ut i spelet. Det är kantigt, han får inte att flyta, han får inte att stämma och han ser också ganska störd ut av det själv. Det var inte Mohamed Salah som jublade högst här nu när 6:an kom, 7:an kom, 8:an kom, utan det var ju bara liksom, vad i helvete är det som pågår?
Mm. Men du fick skit där för Malmö. Vi fick skit för att vi inte pratade i torsdagens avsnitt om det som hände när Sundsvall brann.
Aha.
Det faktum att Manchester United faktiskt vann en bra match mot Liverpool. Ja. Nu har de vunnit igen mot Southampton. Och jag pratar om tendenser i svepet och ställer frågan till dig.
Vi kanske också ska börja med att påminna alla om att det blir ju ibland så där i Toto Balotto.
Ja,
det är en aktuell podd. Ja. Vi skickar oftast ut ett måndagsavsnitt och då kan det ibland bli så att måndagskvällsmatcherna stryker på foten när vi hörs igen på torsdag.
Ja, herregud, det händer hela tiden varje vecka. Men vi har ju, jag förstår ju vissa Manchester United-supporter i och med att vi har varit liksom negativa.
De har väntat på
att säga, fan, om man nu gillar den här podcasten, de väntar på att vi ska säga någonting positivt.
För första gången sedan oktober.
Ja, och jag ställde frågan till dig, vart är vi på väg någonstans? Är det tillräckliga tendenser här nu för att tro på det här? För det var jag ändå inne på. Att det måste vara favorit på att Ten Hag får ordning på Manchester United.
Ja, och jag menar, det var väl också väldigt, väldigt tydligt från oss när det blev klart att vi tror att det här är en jättebra rekrytering.
Ja.
Sen kommer ingenting se kanon ut på 2 veckor. Nej. Eller 2 månader. Eller det kanske inte kommer lyftas en enda pokal på 2 år. Men det är ju inte vad Ten Hag är inplockad för att göra. Utan Ten Hag är ju inplockad för att nu börja bygga ett Manchester United som ska tillbaka upp i ligatoppen. Som ska tillbaka in i Champions League och göra sig gällande där. I kvartsfinaler, semifinaler och finaler. Om 3, 4, 5 år. För det är ungefär så lång tid det tar. Jürgen Klopp kom in i Liverpool 2015. 2018 så började Liverpool hålla den nivå som man har hållit sedan dess. Mm. Man gjorde det inte i januari 2016 efter att Klopp hade varit
problemet
där i tre
månader. Problemet med Manchester är att det finns liksom inget riktigt tålamod kring dem. Och det är så lätt att landa i också när man pratar och tänker på Manchester United. Att en förlust säger väldigt, väldigt mycket. Mm. Fast det kanske den inte gör.
Nej, men således så var det ju perfekt att göra den där insatsen mot Liverpool. När det hade börjat storma, man börjar med att torska.
Perfekt att få Liverpool tidigt här.
Ah, jo, absolut. Och det trodde man ju inte initialt. Man trodde ju att liksom, det absolut sämsta United kan tänka sig att möta i sin andra hemmamatch för säsongen efter att ha torskat mot Brighton, torskat mot Brentford. Inte bara torskat mot Brentford, blivit asfalterad av Brentford. Det är ju att få möta
Liverpool.
Men
det var ju en rejäl tillbakastuts. Så ja. Att vinna med 1-0, få lida. Det tycker jag är viktigt. Alltså, man har vunnit den här stora matchen mot Liverpool. Och ändå få minilida lite grann mot Southampton. Mm. Och ta en 1-0. Ja. Det tror jag stärker.
Nej, men alltså, insatsen mot Liverpool, resultatet mot Liverpool framförallt, var ju precis vad Ten Hag och United behövde. Mm. Att visa att så här, lugn bara. Ge mig tid. Mm. Ge oss tid. Så kommer ni se att det här kommer bli jävligt bra. För att jag menar, de senaste säsongernas matcher mellan Liverpool och Manchester United, det har ju varit skämskudde stora delar att från Manchester United håll försöka se dem hålla jämna steg med Liverpool. Och helt plötsligt så ser det ut på ett helt annat sätt. Förvisso med ett svagt Liverpool för dagen, men det ska väl tillskrivas Manchester United också. Alltså att de gör dem svaga, att de gör dem dåliga, att de gör dem långa och ihåliga. Men
låt oss stanna två sekunder och vad tycker du om att jag tagit in Rashford i mitt FPL-lag?
Nej, men det behöver väl inte vara fel. Nej. Absolut inte. Nej. Och jag tror att Manchester United verkligen...
Är det en
gubbe
som du tror Ten Hag kan hitta?
Om Cristiano Ronaldo lämnar här nu, det är ju sån key, tror jag, för Manchester United. Att, och jag tror att de jobbar stenhårt för det.
Napoli att, nämns. Napoli, det här var du väldigt tydlig.
Ja, det är väl Paul.
Mm. Nu är det Paul alltså. Ja. Och då ska ju Osimhen lämna för Manchester United.
Eventuellt om Manchester United.
Ja. Det är ju en dundervärvning.
Mm. Det kan det vara. Kanske inte så bra för Rashford. Om vi nu ska prata det perspektivet.
Ja, men jag kan ta in någon annan.
Men jag, alltså så här, alla vi som har följt Ajax senaste säsongerna, inte minst då i Champions League, vet ju hur bra Lisandro Martinez är. Vi vet hur bra Antony är. Alltså han kanske är ännu bättre relativt sett än vad Lisandro Martinez är. Jag tycker att man med Casemiro i alla fall visar att vi kan attrahera de mest meriterade och medaljbeprydda spelarna som finns där ute. Han kommer med, på tal om då, vinnarmentaliteter som sitter i väggarna. Alltså, Manchester United har väl lite av den vinnarmentaliteten kvar i auran och i Old Trafford och
i supportrarna. Alltså vissa av de spelarna med Casemiro, så värvar man det vinnarmentalitet.
För det är annars det som Manchester United kanske saknar, den där truppen. Mm. Det finns inte så många vinnare.
Ja, precis.
Där.
För oss i män kommer inte med någon stor vinnarmentalitet och bidrar till gruppen. Men det behöver man inte bara värva den typen av spelare. För där har man ju Cristiano Ronaldo som uppenbarligen inte...
Och helt ärligt, Bruno Fernandes, Rashford, Jadon Sancho, McTominay, Fred...
Ja, de behöver lite Casemiro-typer runt
sig. Alltså, Harry Maguire, där har du Dalot, och du har Luke Shaw och Victor Nilsson Linder. Alltså, så här.
Vad händer med Vigge?
Ja, det får vi väl se.
Men vad är problemet där?
Den här har ju ändå, han har ju varit tydlig med att det kommer spela så många matcher här nu. Att våra fyra mittbackar... Alltså, i och med att Bailly lämnade. Mm. Det är ju ändå en ganska tydlig klargörande att Victor Nilsson Lindelöf ingår i de konkreta matchplanerna. Det jag bara skulle komma till var att mycket kan man säga om de här spelarna. Men de har inte vunnit ihjäl sig tunga titlar i sina karriärer.
Har inte gjort.
Och det tror jag inte man ska underskatta när det kommer då till Casemiro, till exempel. Så får väl folk ha sina åsikter, hur mycket de...
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bild kring att Casemiro var en del av ett fungerande både lag och mittfält, att han kanske har stått i Zenit, han har pikat, inte vet jag. Jag tror att Casemiro kanske inte är en spelare som kommer göra jättestor skillnad på Manchester Uniteds mittfält i form av kreativitet och i anfallsriktning. Han kan trycka in ett par viktiga mål när matcher står och väger, i synnerhet kring fasta situationer, och fylla på i boxen.
Han balanserar väl upp saker?
Ja, ja, men det är ju snarare det är en sköld, det är ett skydd, än en
smartness, det är ingen nyckelknippa. Det är erfarenhet, och det är när matcher står och väger, det är när man leder med 1-0 mot Southampton, som sådana spelare växer ut och blir så pass viktiga så att de blir liksom, ja, men vinstgivande också med sitt spel, även om de inte gör mål.
Nej, men jag för att då, jag vet inte, summera din fråga eller svara på din fråga.
Vart är de på väg? Så du kan ju säga vart de är på väg.
Jag tror att Manchester United är på kurs. Mm. För 10 dagar sedan så var jag skeptisk. Mm. Då kändes det som att den här starten kan bli så fruktansvärt mycket jobbigare än vad någon hade kunnat ana. Jag menar, man börjar med 0 poäng, 6 i baken, man ligger sist och man ska möta Liverpool, och det börjar pratas om att liksom supportrarna ska protestagera och liksom tömma arenan. Jag menar, blir man på det asfalterade igen av Liverpool och torska med det kan gå snabbt. Mm. Alltså det kan gå riktigt snabbt.
De hade ju 9-0 i sig uppenbarligen med många målskyttar mot Bompan, så att det, ja, nej, det
men istället så tar man tag i det och 6 poäng senare, några bra värvningar senare. Förvisso för jävligt mycket pengar, men ändå så är jag nog benägen att svara att Manchester United är på kurs mot där de ska vara den här säsongen.
Topp 6?
Ja.
Topp 4?
Nej.
Lilla topp 4.
Nej. Nej, men alltså du har ju de självklara. City, Liverpool, Brighton. Något slag till. Arsenal Chelsea. Kanske. Chelsea, Spurs. Ja. Nej, men alltså United kommer vara med och hugga. De kommer vara med på topp 6 hela den här säsongen. Mm. Och det är väl precis den kursen som man både trodde och liksom tyckte att de skulle hålla.
Vi lär få återkomma.
Det lär vi sannoliken få göra. Du pratade om någonting kring Spalletti och något jidder i Napolis match mot Fio.
Han fick en örfil av en supporter.
Är det sant?
Ja, men det var väldigt mycket din mamma bakom bänken. Man sitter ju väldigt nära bänken i Florens, Bartemi och Franchi. Mm. Och Spalletti är ju från Toscana, Empoli-trakten. Så att det är liksom one of us
också. Det kanske
också
var någon som faktiskt kände hans mamma, menar du?
Nej, det var inte dit jag skulle. Uh-huh. Men nej, inte med de orden. Så nej, det är väl att man känner att han är en av oss och vi kan säga lite vad vi vill här. Vi kan ha ganska högt i tak och vi kan svära. Och Spalletti har ju varit på gång till Fiorentina ganska mycket också det är så lokalpatriotiskt här, så att alltså man är familj så att säga när man är från trakterna.
När supportrar och folk på läktaren tycker att man kan liksom skrika det ena och det andra till de aktiva där ute på plan och då sen säga hej, det är väl högt i tak här.
Men Spallettis agerande är ju en bekräftelse på det.
Ja. Ja, men vad händer då?
Han hoppar ju upp, alltså inte över staketet, men hoppar upp på räcket så att säga. Aha. Och vänder sig över liksom, och tar face-to-face-diskussionen. Ja, men nu får ni, jag vet inte vad han säger tillbaka, men han liksom hoppar upp och
det här är face-to-face. Det här är under matchen. Mm? Och då så möter den här herren honom med en öppen flata.
Nej, det är väl Spalletti på väg bort, någon drar lite i honom och då liksom blir en sån här, jag visar dig nu, sen bort med dig. Långsam, liten sån där.
Ja, okej. Det var inte Brennan Johnsons tryckare på Richarlison.
Och det, jag menar sen, nu pratar vi om support och man får och inte får göra, jag är rädd för att den här gubben åker dit på någon lång avstängning, Daspo. Spalletti var där själv. Han var där och satte panna mot panna. Sen ska vi, det var ingen lavett. Han fick liksom ingen smäll. Alla mår bra. Och på presskonferensen pratade han bara om att de är uppfostrade. Och att han tröttnade på att höra de här glåporden hela matchen. Så att det var en reaktion. Sen är det inte mer med det. Nej. Vi stannar där. Och så, vi borde stanna där. Det här borde vara en parentes där vi stannar. Borde inte resultera i ett DASPO och inträdesförbud.
Ja, jag fattar.
Jag hoppas att det blir så. Det är bara en situation som man sällan ser på en läktare. Men liksom, bjuder båda upp. Han, en person där, en person där. Och han vill ta diskussionen. Då tycker jag också att det var okej.
Liksom. Vet du vad som lever och frodas i Serie A? Känslorna.
Ja, vet du vad som också lever och frodas i Serie A?
Nej.
Ibland toleransen.
Ah.
Mm. Samma som i situationen här i Nottingham med Ricarlison och han Brendan Johnson.
Brennan.
Brennan.
Exakt. Brennan Johnson.
Brennan Johnson.
Ja.
Ibland tolerans på båda de delarna. Ja. Absolut.
Kort bara innan vi lämnar Italien. Jag nämnde det ju i inledningen av avsnittet innan svepet att jag hade varit skogstokig ifall Roma hade blivit av med det mål som Locatelli gör efter att då Dusan Vlahovic helt omedvetet och inte alls av liksom egen kraft får bollen på armen i liksom här ska jag fram på mittlinjen i det som leder fram till målet.
Nej.
Får det målet stå, ja, men då är det 2-0 i ett Juventus som jag tycker imponerade första 30-35 minuterna. Sen så håller ju sig Roma kvar i den där matchen. Och jag skulle bara säga det, varför jag vill prata lite extra om det här. Det var ju för att du och jag och Kristoffer Svanemar, tror jag, ringade ju in den här matchen. Just att det var i tredje omgången. Det var ju lite United-Liverpool-läge.
Visst.
Vi kommer veta väldigt mycket om vart de här säsongerna ska ta vägen efter den matchen. Efter Allegri och Juventus haveri mot Sampdoria senast så var jag skeptisk. För då kände jag så här, om Roma mot all förmodan skulle gå och lösa 3 poänger. Ja, men då tycker jag nog att vi vet tillräckligt om Juventus säsongsinledning för att ändå utgå från att det är favorit på att det här inte är ett titelvinnande lag. Jag vet inte hur du resonerar och tänker efter 1-1 här mot Roma.
Nej, men jag tar med mig lite det inför snacket till den här matchen. Alltså dels då att det ser positivt ut i Roma och att det har varit en bra säsongsöppning. Men också då Juventus framförallt svaga spel. Och i Italien så har ett rit från, jag tror att det är Sky, snurrat på webben här de senaste 6-7 dagarna. Har du sett det?
Ja, det ser nästan ut som ett emblem. Mm. Alltså de har märkt ut Juventus-spelarnas mest frekventa positionering på plan och där de har liksom då befunnit sig med boll. Och alla står bara i en emblemfigur typ. Det är helt tomt i hela mitten av planen.
Det finns inget.
Nej.
Det finns ingen att spela upp på. Och jag är en stor supporter till att man kan spela igenom mittfältet när man anfaller. Både i speluppbyggnaden och sen när man kommer i anfallsfas. Att man kan hitta igenom centralt. Alla ska hela tiden ut på de här jävla kanterna. Alltså, kan man kombinera centralt, då får jag fan gåshud. Men det här har då snurrat och men har ju använts då emot Allegri. Så det var en viktig match prestationsmässigt för honom. För att visa att man kan stå upp mot ett lite hypat Roma, får jag ändå säga. I den här säsongen.
Ja,
med allt vad det är.
Och nu är han klar. Il Gallo.
Nu är han klar. Il Gallo som vice Tammy. Och jag har redan hört att de kan leva tillsammans på planen. Så det blir alltid det där. Giroud, Zlatan, kan de spela samtidigt? Nej, det kan de ju inte. Det göra, speciellt ofta i alla fall, om man inte liksom mega jagar en poäng eller 3 poäng.
Nej.
Så att det är ju återigen då ett storkuksmov av Roma att fortsätta bredda med riktigt bra spelare.
Nu har det ju här varit en liksom segdragen process och han har väl varit Roma bound ganska länge, men det kändes ju som efter Wijnaldums benbrott så var man tvungen att liksom fylla på med en spelare till.
Jo, men samtidigt så är det ju inte, ja, som håller en offensiv nivå, men det är ändå en helt annan spelare.
Absolut.
Men Wijnaldum kommer också tillbaka.
Ja, jo, absolut. Jag säger bara att det fanns att Roma klarar sig med det där benbrottet mer som liksom gjorde mig övertygad om att nu
noterade
kommer.
Noterade du hur kort läkningstid det var på benbrott numera?
Ja, men jag tror att det var fraktur. Alltså, det var inte den här,
inte rakt av.
Alltså, det var inte svanens skavsår. Det kan jag säga.
Okej, det var inte på den nivån. Där satte Dr. Wimnell 5 månader.
Ja.
4-5.
Precis.
Kan det vara 7?
Nu lyfter ju Leaus larm på San Siro där att han ändå verkar finnas inte bara fysiskt utan också psykiskt och mentalt närvarande i Milan den här säsongen mot Bologna. Men jag tyckte det var kul att det räckte med en assist. Sen så började Charles de Cattelaire omnämnas som den nya Kaká.
Mm.
Han är här nu.
Japp, Och vet du vilket epitet han har fått? Alltså Gazzettan, alltså tidningarna i Italien hatar inte att sätta epitet på saker och ting. Alltså Il Derby d'Italia till exempel var en journalist på 60-talet som skrev, och sen så blev det liksom Il Derby d'Italia. Alla journalisters dröm är att liksom sätta ett epitet på en spelare, ett smeknamn då, eller på en match sådär. Och nu har man bestämt sig i Gazzetta dello Sport vem Charles de Ketelaere är.
Aha.
Och det är Il Principe. Det är prinsen. Och du vet ju vad man går på här. Prinsspelarna är ju de som lägger den här sköna mackan och liksom spelar med briljans ute på planen med en liten prinskrona på sig. Mm. Det är ju faktiskt inte bara den här assisten. Han gör ju en del grejer där som har saknats i mina spel. Du vet, han hittade La Chip-lobben som bara Pirlo hade i sig bakom backlinjen, fast det inte finns något djup att slå den på, utan man sitter på foten. Sådana där grejer gör ju Charles de Ketelaere.
Det är Darijan Bojanic.
Det är vibbar. Ja, det är vibbar från Bojanic, helt klart. Nej, men så jag förstår ju att folk liksom går igång på hans prestation, blir matchens spelare också.
Brahim Diaz måste vara nöjd.
Supernöjd.
Två säsonger.
Vet du vem jag tycker är svinbra i Milan? Och bra i den här matchen också.
Nej.
Bennacer.
Ja, okay, ja.
Det är min gubbe.
Ja, nej, men det är fullt rimligt. Vad jag menade var bara att det måste kännas liksom tungrot för Brahim Diaz att i två säsonger har försökt bidra med liksom den här
fantasista nummer 10
Principe-rollen, att få den, och Ketelaere går in, gör en assist.
Han har fått sina chanser, herregud, alltså den gubben. Så att, jag menar, det var ju där ute till höger liksom, när man har Junior Messias som man behövde göra någonting extra. Och nu la man allt krut på den positionen. Men jag var jätteimponerad av hans insats här. Och det är tidigt på den här säsongen, han är ung och han har fortfarande mycket att lära. Men det där är en spelare som kan gå i topptoppen alltså.
Och det blir således ännu mer intressant att följa honom och hans Milan i Milano-derbyt på lördag, som förkunnar säsongspremiären borta på C-more för våra studiosändningar. Då blir det fotbollslördag i Europa.
Som jag har längtat! Äntligen! Larma om ni lever!
Vi larmar i och med detta nu. 17.00 drar vi igång på lördag. En timmes uppsnack inför Milano-derbyt, och sen senare under kvällen så är det även Barcelona mot Sevilla.
Ser du?
Så att det är gåshud på Wilbur Josés högerarm, och det är bara att skaffa ett C-more Premium Plus-abonnemang om ni inte redan har det. För utöver all fotboll från Serie A så får ni all fotboll från La Liga. Och man kan nu även titta på all fotboll från Superettan och Allsvenskan. Dessutom säsongstart för Champions League nästa vecka på tisdag. Så att,
nu jävlar,
nu jävlar lassar vi in kolen i elden och kör gasen i botten fram
Anders
till
Svensson.
Och med den 18 september då det blir ett litet landslagsbruk.
Mm. Vi har Carl Fager, Anders Svensson, Olof Lund på rulle. Vi har
8 avsnitt Tutski Balutski inför Champions League-starten.
Alltså vilken september det blir. Alltså spelarna klagar på att de spelar var tredje dag, de som är Europa och Liga aktuella. Fan, Toto Balutto alltså. Herregud. Och så är Hockey Toto igång, Toto 5 rullar. Sändningarna på C-more ska få studioinramning. Då blir premiär, debut ska jag säga, för Sevors.
Så är det.
Kul.
Så är det. Hörrni,
ska vi synas och sen skickas meddelanden privat.
Ja, men det är väl så det går till. Vi hörs igen på torsdag, kanske fredag, vi får se. Det är ju en späckad midweek där ute i Europa. Högintressanta matcher. Så att,
jävla kul med midweek. Känner
ja,
du
verkligen, verkligen.
Du som har varit borta helgen också, som har missat lite
fotboll. Mycket att ta igen.
Ja, kul.
Mycket att ta igen. Så att, vi hörs om några dagar igen, denna fullmatade fotbollsmånad som nu väntar. Då blir det dessutom Totoballon augusti. Jag såg att du var ute och yrade på Twitter om att det blir den sista Totoballon här innan Ballon d'Or delas ut. Den delas ut 17 oktober.
Jag hör vad du säger. Ja. Men det kommer en Totoballon augusti likväl.
Totoballon augusti kommer i nästa avsnitt. Och då flaggade du för att någonting exceptionellt har hänt.
Någonting exceptionellt hänt. Vi tar det då. Någonting exceptionellt har ju också hänt borta på Celsius. Ny smak. Asgo. Mango passion. Jajamensan. Mango passion. Och ni vet om sen tidigare att Celsius innehåller massa vitaminer, ingefära och koffein. Och sen så ger den dig energi till att göra vad du vill. Och som ni vet så serveras den bäst.
Tack för att ni lyssnar på våran lilla podcast som fortfarande 6 år senare heter Toto Balutto. Det betyder, även fast vi kanske är dåliga på att säga det speciellt ofta, väldigt, väldigt mycket för oss. Ta hand om varandra. Vi älskar er.
Glöm inte bort TikToken. Rulla på satan där borta nu. Alltså 2000 följare. Vi ska framåt på TikTok.
Ja, ja. Bra. Ciao. Hej.
Ciao Totti. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact it was a little bit frightening. But they fought with Chinatown. There were